en podcast från Aftonbladet.
Karin!
Hello!
Välkommen tillbaka till Café Bambino.
Tack.
Förra veckan var det ju ett solavsnitt bara dig och mig. Mm. Men den här veckan har vi en gäst.
Så trevligt.
Som jag ska snart berätta vem det är. Men först ska jag säga att vi är så glada för alla som hör av sig till oss och skriver och med sina tankar och idéer och kärlek och nästan inget hat.
Och ni ska följa oss på...
På Instagram heter vi Café Bambino.
Forever.
Följ oss där. Mm. Följ oss på Spotify.
Ge oss 5 stjärnor i betyg.
Ja, min mamma sa att hon hade gett oss 4 stjärnor för man kunde inte ge 5.
Men det kan man.
Jag tycker det låter skumt. 5 stjärnor eller inget.
Inte bara på Spotify utan också gärna i alla poddappar där vi nu finns.
Idag ska vi prata om... Eller du, jag har en fråga till dig.
Ja.
Om du kan jog your memory.
Yes.
Eftersom din hjärna har funnits på den här kroppen i så många år.
Mm.
Vad gjorde du det legendariska nyåret... natten mellan 1999 och 2000.
Åh gud, alltså vet du, det är så jävla kul för att äntligen fråga någon. Och jag tror att jag gjorde den här grejen bara för att jag skulle få svara. Jag var på 3 olika fester på Manhattan.
Håll din käft.
Jag var på Manhattan.
Va? Är det sant?
Jaja. Jag åkte dit, jag hängde med mina kompisar.
Vad hade du
en kompis
kompisar?
Som bodde där då. Hon pluggade där, vi åkte runt som dårar, vi åkte till något loft i Soho där alla tog kokain. Det var liksom, vi bara åkte runt, vi hade så kul.
Men fy vad coolt, ja. Vilken var den bästa
inte
då?
Jag, jag gjorde inte det.
Nej,
men det var en väldigt rolig fest.
Vem var den bästa, vilken var den bästa av de 3 festerna? Kan du säga något kort om varje av alla 3 fester?
Men först var vi och käkade middag med min kompis hemma hos henne, det var väldigt trevligt. Sen var vi någon annan som jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg.
Vad åt ni?
Vi åt en fisk. Jag minns det som att vi åt en ambitiös fisk. Och sen var vi liksom ett gäng. Och sen åkte vi någon annanstans som jag inte riktigt kommer ihåg. Och sen åkte vi till den här supercoola festen.
Och gammal var
det du? Var så en sån hiss. Du vet, den där liksom den där hissen som,
ja,
där,
som man har sett
metalldörrarna.
Varenda tv-serie.
Varenda tv-serie. Så åkte vi upp och så var det sånt magiskt loft.
Kysste du någon?
Nej, det gjorde jag inte.
Låg du med någon utan kyssar?
Nej, det gjorde faktiskt inte. Jag var mellan... Jag var mitt emellan.
Den viktigaste frågan, vad hade du på dig?
Nej, vad sjukt att jag absolut inte kommer ihåg det.
Ja. För det minns jag vad jag hade på mig.
Vad, hade du, vad gjorde du på mig? Du var ju bara barnet.
Ja, jag var 11 och skulle fylla 12.
Mm.
Jag fyllde 12 år 2000 som man sen fick lära sig att det hette. Men jag tycker alltid det är coolare att säga år 2000.
Ja.
Min pappa var ihop med en konstnär som bodde i skogen i Småland.
Mm.
Så vi var där och firade... Jag minns så tydligt för det är första gången jag kände mig, alltså det är typ så här, första gången jag tror att jag kände mig snygg. Alltså du vet en sån ny vuxen känsla
av att inte var så den?
Att, nej men bara att jag var kände mig snygg. Jag hade
bra, alltså på
ett jättebra sätt,
positivt, inte det, på ett så här, jag känner mig obekväm i mig själv sätt.
Då känner man väl inte sig snygg.
Nej, nej, nej.
Eller jag vet inte hur det är med er feminister födda 75, men för oss andra så är det något positivt det var så här... att känna sig snygg. Och jag hade varit ganska nervös inför millenniebuggen.
Jaså, att den skulle bara stänga ner.
Jag visste inte vad som skulle hända.
Y2K.
Nej, men jag var kanske typ så. Kanske så här gick mina tankar. Kanske kommer en skyskrapa explodera.
Ja.
Vilket det ju sen gjorde, men av andra anledningar. Ja. Oh my god, ursäkta, är jag profet?
Nej, du är inte profet. Men det är kul att du säger så, för vi har vår gäst som vi ska ha i programmet, vad tycker du om den här bryggan?
Alltså, otrolig.
Ja, var och var en profet.
Min barndomsidol Ebba von Sydow.
Ja. Kvinnan som tog internet i Sverige, som jag brukar säga.
Okej, du är så jävla sjuk nu som tar min ikoniska sägning om Ebba von Sydow, som är att hon är kvinnan som tog internet till Sverige. Men så här var det för mig. Nöjesjournalistik var tråkigt och äckligt. Och sen kom Ebba von Sydow.
Och gjorde den för dig intressant och relevant.
Ja, exakt.
Och för dig, färgglad.
Technicolor.
Technicolor.
Mm. Och för dig tråkig eftersom du älskar CD-skiva recension.
jag var på en annan plats.
Men Ebba von Sydow är ju åren. Journalist, programledare, författare.
Profil.
Entreprenör.
Så in i.
Och hon... relanserade Expressen Fredag 2003.
Ja, alltså hon tog en helt helt ny typ av nöjesjournalistik till Sverige.
Precis.
Hon såg någonting som ingen annan riktigt hade fattat. Och gjorde det stort.
Precis, och då var hon 23 år gammal. Mm. Och sen så var det hon som liksom fick ansvar över hela veckorevyn.com. Mm. Och gjorde verkligen veckorevyn till en tidning online. Startade blogg awards och så. Mm. Och vi tänkte, henne ska vi prata om millenniet med.
Det ska bli så
och hur det var de åren.
Ja, hur det var de åren.
I journalistiken.
Vad var det hon såg? Vad var det en reaktion emot? Ser jättemycket fram emot detta snack.
Jag med. Nu får du gå och hämta Ebba.
Ja, okej. Okay.
Jag hittade en gammal intervju med dig.
Oh no.
Den var underbar.
Sagt så mycket bra.
När du blev vald till en av Cafés sexigaste kvinnor.
Ja.
Plats nummer 11 vill jag faktiskt säga. Väldigt
ja, högt. Tack för att du påminner mig.
Otroligt.
Det är högt.
Ja, det är otroligt. Vilken grej.
Tone, tror du att jag tolkade det så?
Nej, jag hade blivit så jävla ledsen om man fick 11.
Ja, exakt.
Va? På riktigt?
Ja, man vill ha...
Nej, men gud, jag hade blivit
tack
så 20 glad.
Jag glömde att bara var plats nummer 11. Men okay. Here we go. Ah,
okay. Och förlåt, men i alla fall. Då, för jag tyckte att det var så, då är du i en liten intervju om det i Expressen. Och då får du frågan om vad som är sexigt just då. Och för mig är det så kodat det året, som är 2004, tror jag. Mm. Hollywoodsvall, solbrända ben i shorts, rosa glossiga läppar, guldsandaletter och perfekt bohemchic-stil.
Ja, så typiskt, men jag borde ju ha svarat något som så här självförtroende, men jag tog det väldigt bokstavligt och bildligt.
Ja, men, hur? Saknar inte ni den stil?
Ja, jag tycker också det är en härlig ingredienslista.
Ja,
en väldigt konkret sådan, det är väldigt guidande, så jag håller fast vid det svaret.
Tycker det var
det din stil 2004?
Ja, det var det nog. Alltså absolut, jag levde som jag lärde.
Jag vet att det var det, för att jag läste det helt religiöst. Mm. Alltså jag, det här har jag ju sagt till Ebba. Det här säger jag, så fort någon säger Ebba von Sydows namn, så säger jag, jag tycker att Ebba von Sydow tog internet till Sverige.
Men det är sant.
Det är ju sant.
Ja, absolut. Det är sant.
Och min pojkvän, hans mamma jobbade på Femina. Mm. Eller hon var chefredaktör för Femina.
Mm. Ett kvinnomagasin.
Exakt, ett kvinnomagasin. Och hon köpte alla tidningar som fanns. Och jag brukar alltid sova över hos honom torsdag till fredag. Och då varje fredag så läste vi Expressen fredag hemma.
Mm.
Och det var ju du chefredaktör, den yngsta någonsin typ.
Mm.
Och det var så jävla sjukt, för det var typ första gången jag läste nyhetsjournalistik och det var roligt för mig.
Mm.
För innan hade
det var nog precis skrivet för dig antagligen.
Ja, men exakt. Jag måste ju varit precis målgrupp. De sa typ modejournalistik, men för mig var det inte riktigt modejournalistik. Utan jag antar att det var typ mer livsstils...
Nej.
Ja, men livsstil är väl ett bra ord.
Ja.
Effekter, liksom mode, beauty,
ja.
Drinkar, attityd. Svallet, ja. Attityd. Absolut.
Ja, men precis. Och jag tror att det var just attityd som var... så viktigt och så roligt att läsa liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg att min pojkvän som var några år äldre än mig, han var så, men det är ingen musikjournalistik längre. Det var liksom...
Han saknade gamla då, liksom, det som precis hade försvunnit, det som vi har pratat om tidigare med 90-talet och hela alla de där in- och utelisterna och musik och typ, den typen av musikkändisar.
Exakt. Ja. Exakt. Och då var det liksom att modejournalistiken var den nya populärkulturen.
Ja. Men jag snuffade ju liksom ut dem ur tidningen lite grann.
Ja.
Tidningen var ju fylld av Expressen Fredag var liksom fylld av krogrecensioner och skivrecensioner.
Hur kom du in där? Expressen Fredag?
Berätta om det, det är så intressant.
Hur gick men jag hade pluggat i USA.
Ja, berätta allt.
Jag hade pluggat i USA och läst journalistik och jobbat med radio och sådär där. Och det här var ju liksom precis runt millennieskiftet. Mm. Så då var det ju förstås liksom the era av Paris Hiltons of the world. Eller hon egentligen och ett gäng med henne. Jag tyckte det var liksom otroligt fascinerande att de ju i princip var de första som var kända för att inte göra någonting annat än att vara kända. Och så tog jag liksom med mig den journalistiken hem till Sverige när jag flyttade tillbaka och började jobba då på Expressen som egentligen först som musikskribent faktiskt.
Men hur var liksom, om du tänker tillbaka på, hur gammal var du då när du pluggade i USA? Typ 20?
Efter studenten.
Var det då, läste du tidning då eller var det liksom internet?
Tidningar.
Ja, tidningar. Så det var inte som att du läste typ Paris Hilton.
Eller Perez Hilton.
Ja, Perez Hilton.
Ja, men det hade inte kommit riktigt än då.
Nej,
okay, när kom
det? Det var fortfarande...
Ja, det var några år senare.
Ja, eller hur?
Det här är liksom precis i... Precis innan.
Ja.
Alltså, Aftonbladet lanserade väl sin så här webbversion... på slutet av 90, slutet av 90-talet, men det var inte stort på det sättet. Det var verkligen papperslogik fortfarande.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vad var det du såg? Alltså, jag är så nyfiken på det. Vad var det liksom, du säger att du blev så intresserad av den, ja, det sättet att leva eller den typen av kändiskap. Vad var det du vad blev fascinerad av? Kommer du ihåg?
Ja, men det som fascinerade mig var väl liksom en härlig, rosa, glossig värld. Det var ett självförtroende hos de här kvinnorna som var precis ungefär lika gamla som jag själv. Hur de liksom bara självklart svarade på... hur de liksom självklart egentligen avfärdade de här frågorna kring just det här. Liksom, men ni är kända för att inte gjort någonting. Mm. Och de var ju otroligt provocerande. Mm. Folk var jättestörda över detta. Liksom, varför får de allt detta utrymme? Mm. Och det som var spännande var att det var ju, precis som du nu på skärmen, så tidigt i liksom internets era. Så det var ju ändå mätbart. Det blev ju liksom väldigt tydligt att de som drev flest klick, de toppade liksom mest lästa artiklarna. De sålde flest tidningar. Så det var ju...
Ja. Vad tänker du att det var en reaktion emot? För jag tänker att det, liksom, det puttade ut, jag tänker som du beskriver att du kom till Expressen och liksom, puttar undan då en gammal logik eller en annan logik eller andra sätt att liksom skriva eller rapportera om samtiden. Vad var det gamla som försvann?
Alltså jag måste bara nog helt ärligt säga att det tilltalade liksom inte mig överhuvudtaget att läsa en fredagsbilaga med krogrecensioner av en anonym krogpatrull och sömniga skivrecensioner som var alldeles där de liksom flög över huvudet på mig, och jag ville ju skapa innehåll som jag själv var intresserad av, och jag kunde inte se att det fanns någon som skrev om mode på det här sättet i Sverige. Det fanns ingen som skrev om livsstil, som recenserade, som visade, som försökte göra det på liksom ett allvarligt sätt, men ändå med lite glimten i ögat. Mm. Det fanns liksom inte. Och då ville jag göra det. Och jag var också ganska säker på att man kunde nå väldigt många fler kvinnor med detta.
Ja, precis.
För just de här fredagsbilagorna och tidningarna som jag jobbade med, där var det ju ett väldigt manligt innehåll. Men jag tror att många av oss, liksom kvinnor och tjejer, man läste det, för det fanns ju bara det. Liksom. Ja, eller så var det så här tjejtidningar. Och det intresserade kanske inte mig heller.
Nej. Men hur kände du då tonen när du läste? För jag tänker, du som du beskrev, du var ju verkligen i målgruppen och såg, kände också den energin, att det var något nytt.
Men jag trodde, jag var ju jätteintresserad av, alltså framförallt var jag jätteintresserad av litteratur, men jag var också jätteintresserad av populärkultur, nöje, alltså ett film, musik, allting.
Men jag tänker det är så intressant, för du var ju också i politiken. Absolut, för det fanns ju en sån här idé på den tiden.
Men det ena utslöt ju liksom inte det andra.
Nej, jag vet. Men för nu när vi har läst intervjuer, de här intervjuer med dig och lite från den tiden, så är det ju ofta så här, men hur kan det här gå ihop med ett feministiskt ideal? Liksom, den frågan fanns ju väldigt levande då efter ett 90-tal som hade konstruerats helt annorlunda. Så jag var nyfiken på hur den... Var det en icke-fråga?
Nej, det var ingen, det var typ så här...
Eller var det kul?
Ja, det var kul. Det var typ så här...
Låt som att jag är typ 100-200 år gammal. Ja,
men det är så årsrik, Karin.
Hela världen var typ så här ens pappa som var så här...
Varför hela världens ens jobbiga storebror?
Jag hade ingen storebror. Nej, mycket äldre. Och att typ så här... Att det fanns någonting i ett så väldigt feminint eller feminint kodat uttryck som hade ett värde. Alltså om jag tänker tillbaka på det nu så tror jag att det var det, jag var inte så smart då, men att det var så här, men det tjejer gör och det jag gillar eller det som är gjort för min blick eller det som blir min blick är typ värdefullt, och det behöver inte ta bort alla de här andra grejerna.
Så det var ingen konflikt för dig i det?
Alltså, om det var en konflikt så var det mer en konflikt som gjorde att de grejerna födde varandra. Mm. Alltså typ att jag tyckte att det var så coolt att jag verkligen var socialist och typ hade... Det första jag någonsin köpte online var en Juicy Couture couture hoodie som jag köpte på Blocket.
Det var Ebba.
1000%
fel.
Ja, på Blocket. Uh-huh. Med äkta kaninpäls inuti. Och jag var helt så, oh my god. Och då typ att jag var så här vänster och hade ljus och couture och päls. Alltså det var typ som att man
otroligt
sa
otroligt provocerande. Hur
provocerande. Ja. Och i den åldern så det är ju så viktigt att vara provokativ. Och också så var det ju att säga så här, men jag är komplex. Eller typ, jag är inte det här eller det här. Liksom. Mm. Och när man är 17 eller... Du vet, det är det enda man vill. Mm.
Men var det inte också så att den typen av innehåll kring just livsstil, mode och skönhet hade ju skapats av personer som inte var i målgruppen tidigare?
Mm. Det måste ju ha varit så. Och jag trodde det var det jag skulle säga. För att när jag då började läsa Expressen Fredag eller när jag började läsa Ebba, då hade jag ju kanske mer läst... Jag brukade alltid ta så här Nyhetsguiden och Rodeo brukade ligga på stan överallt. Mm. Och det var som att jag tänkte typ så här, men det här är säkert för mig. Typ. Alltså jag tyckte det var så jävla tråkigt.
Ja.
Och det var någon sån... De hade Bylands var någon sån teckna liten ful gubbe typ. Och så skrev de bara om så här, CD-skivor som jag aldrig skulle lyssna på, krogar som jag typ inte ens visste var de låg. Eller det var inte alls aspirational på det sättet, utan det var mycket mer redan för de invigda. Medan, när jag vet att jag har sagt det här till dig förut, Ebba, men när jag läste Expressen Fredag och man öppnar mitt uppslaget och det är att bara, Ebba bara har provat 20 olika par jeans.
Ja.
För då var ju också jeans allt.
Ja, det var allt. Visst var det såna låga
seven jeans.
Seven jeans. Ja. Det var liksom statussymbol. Men verkligen. Det som är spännande är det som du pratade om, Tony, tänker jag också att jag minns att jag så ofta tänkte att det, liksom det jag gjorde handlade om att så här, drömma sig bort lite grann, men också drömma sig vidare någonstans.
Ja, men, lite, ja.
Kanske lite pretentiös, men jag var en pretentiös 23-åring, tror jag.
Alla 23-åringar bör vara, tror
jag. Ja. Och det ringer in det lite grann ändå. Att så drömma sig vidare till att jag kan också vara där, göra det här tillgängligt.
Exakt, så. Och att det fanns typ så här, eller jag tänkte på det också nu när jag läste mycket av intervjuerna med dig från den tiden, att då verkade mycket mer... Alltså jag uppfattade inte alls det som så stängt. Och jag tror också typ att Paris Hilton, eller sen när jag började läsa bloggar, eller du vet, jag läste en blogg, Glamourprinsessan som typ gick på jurid, eller så här, hon var jurist och bloggade och hette Glamourprinsessan och var så här, jag är jurist. Alltså det var som Real Life Legally Blonde. Typ. Att allt verkade så inom räckhåll på något sätt.
Ja, det som var roligt var att det provocerade ju också den traditionella modevärlden och modepressen på ett sätt. Ja. För de hade ju inte heller liksom en relation till att göra det här så tillgängligt. Mode ska ju vara svårt.
Nej, precis.
Folk ska liksom inte, de ska ju titta med förstoringsglas och ändå inte förstå hur jag ska kunna få tag på det här. Mm. Och finns det min storlek? Så här, fråga inte.
Nej, så det är väldigt konsumentnära. Ja. Men jag tänkte på det du sa med det här med mätbarheten, för jag tänker på den... Att komma till den kvällstidningslogiken som fortfarande var då så pappersstyrd och så väldigt liksom upplagestyrd och på ett sätt väldigt då mät...
Ja, kvällstidningen är ju de som alltid har egentligen varit bäst på det här.
Ja, som har legat nära den liksom, ja, det som vi idag kallar liksom internetlogik med man mäter och man vet exakt vad som funkar och inte funkar. Mm. Men ändå var det då i den miljön att man helt hade missat en stor kommersiell potential som du tog med dig då med den yngre kvinnliga målgruppen som inte liksom fanns representerad, jag tror också av kulturella skäl, liksom hur tidningsvärlden väl fungerade då med sina hierarkier. Jag menar, det fanns ju Amelia som ett sånt stort liksom, namn som hade på något sätt tagit in liksom, tidigare generationer kvinnor in i och blivit liksom, med sina bilagor och magasin och sådana saker.
Jo, men ändå väldigt ensam.
Men väldigt
och,
ensam.
Det här var ju liksom en revolution som gjorde att det finns millions of Amelias of the world plötsligt.
Precis.
Och en möjlighet. Men precis som du är inne på så har ju kvällstidningarna alltid ändå varit de som har omfamnat detta och faktiskt varit väldigt duktiga på att ta yta på allvar.
Mm.
Vilket ju var och fortfarande är gånger min mission med detta.
Mm.
Och därför hamnade jag ju väldigt rätt på Expressen förstås.
Ja, för det hade varit svårare än någon annanstans.
Jättesvårt. Ja. Därför att där fanns det ändå, jag upplever ändå alltid en respekt för numbers. Ja, och jag älskar ju det.
Ja,
det
är ju... vår eviga konflikt i min karriär.
Ja, jag älskar också nämligen siffror.
Ja, ja, ständigt. Alltså det är ju det. Man måste ha, ja, och det var ju det liksom. Och det var också det när jag började blogga på Expressen som var det fantastiska. Mm. Att liksom i realtid följa siffrorna. Visa de jävlarna att det här säljer och jag vet vad som säljer och lita på mig och
vilka var de jävlarna?
Men det har väl alltid funnits sådana på ja, mediehus och redaktioner.
Ja, men, och det var det.
Jag vet inte vad det är för sorts podd.
Ja. Nej, men absolut. Men jag bara tänkte så här, vem fienden var. Om det var den liksom interna logiken eller om det var, jag vet inte, en annan generation eller en föräldrageneration kanske mer. Eller vad det var, vilka de jävlarna var.
Men var det inte väldigt många fiender?
Ja.
Alltså att det var från väldigt många håll. Mm. Fiender var liksom från en modevärld som tyckte det här var superläskigt. Att här kom mode från ett helt annat håll. Ja. Det var från en annan generation journalister som har jobbat och liksom såg på det här nya med skräck och fasa. Det var från antifeminister kan man nästan säga som var väldigt snabba med att kategorisera det innehåll som jag gjorde som någonting fult, ytligt och dåligt. Så det var ju liksom från alla håll. Mm.
Jag läste en intervju, det är så jävla ball, för jag läste en intervju med dig då från 2006 typ, med i Svenska Dagbladet.
Vi läste den.
Vi läste, vi läste en intervju med det.
Typ jag hittade den, jag skickade den till dig. Och sen läste
du
den.
Hittade den och skickade den till mig. Och sen läste vi båda den.
Man märker vem som har flest årsringar här. Och vem som är bäst på att googla.
Ja, verkligen. Du så, det var jättebra
googlat. Jätteduktig.
Ja. Men då, jag blev så, då kändes det som att tonen typ i hur du blev intervjuad, det var som att det var så 1952. Ja. Alltså det var helt... Ett, det var som att internet typ hade ramlat ner från den yttre rymden.
Vi kan länka
Vi länkar den. Men det roliga var att jag kände att den rapporten gjorde en exakt likadan intervju med mig, fast för 3 år sedan.
Ja.
Som också var som att internet hade fallit ner från rymden.
Ja.
Och att det var ändå så, det är så jävla misogynt.
Ja.
Men som inte går att sätta fingret. Man är typ så,
vad är det? Du som skriver sån här... litteratur.
Ja, det var mycket tjej. Det var mycket så här tjej.
Du har ju
tjejskribenten.
Men hur orkade du? Alltså hur orkade du?
Ja, det undrar man verkligen när man läser, går igenom också de här intervjuerna och rapporterna. Och liksom jag läste också så här mycket om, jag vet inte, folk var såna jävla svin bara.
Ja, och så fick jag någon slags så här kunglig behandling nästan, att det också skulle vara någon slags fläckfri förebild. Väl,
just det.
Så... så fick ju liksom inte göra någonting fel. Hur orkade jag? Ja, hur orkar man? Man har väl någon så här idiotisk känsla av att jag har rätt och de har fel ändå. Mm.
Måste man ju ha. Typ att man kan ha det när man är 25. Alltså för att när jag var 25 så kände jag typ att jag gjorde alltid, alltså bara fan, jag har alltid fel verkligen.
Men jag grät ju på toaletten på Expressen och liksom det var hemskt. Mer än jag inte gjorde det. Så var det inte så illa, var det inte. Men det gjorde jag absolut.
Ja.
Det var fruktansvärt, såklart. Alltså hemskt på många sätt.
Du hade en journalistutbildning, du hade pluggat i USA, du hade jobbat som liksom reporter, du hade all den här kunskapen, men ändå så blev... Ja, alltså behandlingen är ju skandalös nu verkligen när man går tillbaka och tittar. Väldigt intressant tidsdokument.
Ja, men det är det.
Det är det verkligen. Och att du, jag menar, du kommer, du gör den här succén, tar med dig de här nya perspektiven och blir bara... men det är faktiskt inte riktigt klokt.
Nej, glöm aldrig vara med i någon sån här Stina Dabrowski-intervju.
Du kommer med den yrkeskunskapen som faktiskt...
Berätta om Stina Dabrowski.
Ja, berätta om det.
Nej, men jag har faktiskt nästan förträngt det. Jag kom på det nu när jag började prata om det. Men det var ju många sådana förfärliga intervjuer. Ja. Och jag minns att jag var ändå så här duktig flicka och ville liksom läsa på. Och tänkte, nu ska jag leverera. Mm. Och här är mina siffror. Jag har koll på mina grejer. Jag vet vad jag vill. Och så var det ändå väldigt svårt att stå där, liksom, sitta där i en tv-soffa med Stina Dabrowski.
Det här är ju, alltså för den som är ung idag, det här var ju, alla tittar på det. Det är liksom Sveriges största talkshow då, eller frågeprogram. Det är liksom en enorm maskin, atlantångare till tv-program då.
Det var fruktansvärt. Nej, men det var liksom egentligen bara... Jag tror att det var en känsla där jag borde sett liksom varningsklockor redan från början när någon ringer mig från researchen och liksom vad de frågar. Där de väl, jag menar, deras mål var liksom bara att helt enkelt förklara för alla att jag var precis så pantad och korkad och ytlig som väldigt många trodde.
Du skulle liksom vara Sveriges Paris Hilton.
Ja.
Eller?
vet inte. Jag skulle bara inte vara, jag skulle bara inte vara någonting.
Jag skulle bara inte vara här helst.
Jag skulle bara inte vara här överhuvudtaget. Men det var ju liksom också en tid när folk var så provocerade av att just så här, vad har du gjort då? Vad skriver de? Vad är detta? Varför är folk intresserade av det här? Mm. Jag fick liksom svara för det väldigt mycket. Så här, varför vill Tone ens läsa om det här? Är det bra för henne?
Look at me now!
Look at her now! Precis! Here, here!
Ja, men det var väl en liksom ett politiskt arv också, tänker jag. Liksom någon slags konsumtionskritik och en slags en tidigare vågor av feminism som var helt kodad på ett helt annat sätt. Så jag tänker mycket av den här reaktionen också blev nästan mot det. Alltså mot ett uttryck, mot en estetik som var så pass annorlunda och tidigare generationer inte alls liksom kände sig bekväm med och tyckte bara representerade någonting, ja, jag vet inte, någonting nytt och obekvämt. Mm. Jag tänker också, ja, jag vet inte, det känns som att du fick bära mycket i alla fall.
Just nu på de senaste typ åren på TikTok så är det väldigt mycket typ att den unga generationen, alltså de som är kanske 20 nu, upptäcker typ alla gamla David Letterman-intervjuer.
Ja, ja.
Med typ så Lindsay Lohan, och bara,
vad säger det här för gubbjäveln?
Äcklig, ful gammal gubbe som sitter och typ så här, gör mer, typ så världens största pop, bara, so you're an alcoholic typ. Och nu när man ser det, nu så är det ju helt sinnessjukt. Ja. Och att han var så uppbar, och han också var uppburen som så himla smart.
Ja.
Typ att alla var så, han är så smart, bara, nu han är misogyn.
Mm.
Och det är så enkelt att göra ner någon just särskilt i en tv-soffa.
Ja.
Men det är det, jag minns också så här, Janne Josef som var med i någon sån här fruktansvärd debatt också med honom. Och just den här
det.
Känslan av att liksom han, ja, för det var så typiskt, så minns jag så väl att han stod bredvid mig, även Alex Schulman tror jag var med, minns inte exakt. Han kan bara ha varit med i mitt huvud annars. Och så stod han liksom vid mig och pratade om mig. Och det var jag liksom med om i flera sådana sammanhang. Här står en sån som så här, men jag är här!
Lite apropå de här.
Sån fruktansvärd härskarteknik. Ja, alltså, jag skulle kunna göra det med mina barn idag.
Ja.
Men de liksom kommer också bli skadade for life. Men det är liksom hemskt att minnas det verkligen. Och stå där och känna så här, men hallå!
Alltså, hatar inte du mediasverige?
Ja, jag undrar också, hur tänker du på det idag?
Ja, jag tror att jag bara är så, man blir så skadad av det på något sätt. Det blir bara att så här, slåss för det som jag vill göra och som jag tycker var viktigt. Och se tillbaka på det så ser jag faktiskt att jag lyckades med det på ett bra sätt. Det tycker jag ändå. Mm.
Hur var det liksom, vilket började du blogga samtidigt som att du blev chefredaktör på Expressen Fredag? Eller hade du redan gjort det? Eller
nej, jag var redan chef för Expressen Fredag och då så startade de ett gäng bloggar på Expressen och så frågade de väl runt lite grann vilka som ville börja och då räckte jag upp handen och sa att jag ville göra det.
Kommer du ihåg hur det var i början?
Ja, det var ju, det är så spännande för nu när Karin gör entré på TikTok och så här, blir jag väldigt glad över att höra, för det var ju liksom ändå väldigt likt att så här, den här att omfamna nyfikenheten, stay curious, God's sake, det försöker jag fortfarande verkligen vara, för det var ju precis det, folk blev ju så rädda, och det som de var mest rädda för, det var ju liksom inte själva bloggen, för att det var ju bara som att publicera en text på Aftonbladet Expressen, det var ju kommentarerna, och det var ju det som var så skräck. Liksom, vad ska hända?
Ska folk få skriva vad som helst?
Och det här minns jag också så väl. Att liksom, så här sitter matredaktionen. Om jag lägger upp ett recept på liksom en krämig morotssoppa. Tänk om någon kränker detta och skriver liksom hatkommentarer. Och min känsla, och min känsla var liksom bara så direkt att så här, men det de kommer skriva är att de kommer älska den. Och så kommer de bjuda på sitt eget recept på morotssoppa. Alltså det är ändå det som var min grundinställning. Mm. Och så blev det också väldigt mycket.
Mm.
Och det var ju det som var nyckeln till bloggandet då, och som gjorde att det fortsatte växa och bubbla. Att där växte ju liksom en härligt community. Och
hittade du dina läsare snabbt där i bloggen?
Jättesnabbt.
Ja.
Alltså jag hade typ 1 miljon läsare. I liksom, det var helt,
helt otroligt.
Ja, det var helt otroligt. Och så skrev jag då liksom varje morgon när jag kom in, fotade min kaffe, on my wishlist, dagens outfit.
Ja.
Liksom, det fanns ju liksom
Men
var det här samma? Jag måste bara fråga, ingick det i din tjänst då? Eller fick du extra
tror du?
Betal? Alltså tänk, 1 miljon läsare, tänk om annonsen.
Ja, jätteduktiga bara. Men nu är det ändå...
Nu är det ändå Expressen.
Nu är det ändå men var det här, för vi hade Alex Schulman i programmet förra säsongen. Var det samma år? Kom ni samtidigt? Var han lite före? Alltså i blogg... Nej, det var samma
Karin har varit lite efter.
Ja, han var sa efter, ju det. Han sa ju att han absolut inte var först. Nej. Han var ganska sen.
Nej, men så han kom efter.
Ja, det var lite senare.
Det var lite senare. Precis. Ja, precis.
Det var ju Stureplan.se.
Ja, just.
Och då känns det ju som, då var det också väldigt mycket, hela Stureplan.se byggde ju på att typ driva med Dagens Outfit. Så då måste ju Dagens Outfit funnits i många år.
Ja, såklart. Ja,
och med mig. Jag
vill inte vara taskig och säga
med guldfärg eller vad det nu var. Allt det där.
Nej, men för när jag tänker på dig och sen liksom ditt yrkesliv och relationen till det här nya. Jag tänker på dig och liksom relationen till det nya. Att du ser saker som ingen annan ser. Eller att du ser liksom en rörelse eller kanske en ny... Ja, en lucka eller något som är intressant och omformande på något vis. Och hur har du liksom, hur upptäcker du sådana saker? Vad är det för... Är det den nyfikenheten du beskriver? För jag är också...
Jag kan inte släppa nu att det enda jag tänker på som en röd tråd är att allting jag gör har folk sett ner på väldigt mycket i hela min karriär.
Jo, men vad är det som...
Jag fortsätter på det spåret. Det som kungligt nu till exempel.
Just det.
Ja. Men vad är det du... Hur hittar du dina ämnen?
Ja, men jag utgår ju liksom enkelspåret nog från mig själv väldigt mycket. Och har nog alltid gjort det. Mm. Det är liksom det jag är bäst på. Mm. Men det triggar ju mig alltid när det är någonting som provocerar. Ja. Kungligt är väl ett jättebra exempel på det. Mm. När jag började jobba med kronprinsessan och prins Daniels bröllop.
Karin hatar kungafamiljen.
Jag väl inte.
Hon tycker.
Va?
Nej, men vet du, jag älskar inte dem.
Jag hatar inte kungafamiljen. Jag är kan jag få vara republikan? Det är inte personligt.
Karin, så du kan ju gå och ta en kaffe.
Ja. Jag tänker absolut vara med i det här samtalet. Jag tänker sitta kvar.
Bra, vi vill ha med dig. Karin, internet är trasigt, Pettersson.
Ja, verkligen. Jag står för det.
Precis. Nej, men jag tycker att kungligt är ett bra exempel för att det är också ett sånt ämne som då liksom folk ju ser ner på. Mm. Och så tycker jag så här, men herregud, jag har svårt att träffa någon som inte har någon åsikt om det. Då är det någonting spännande. Mm. Och då ska det ämnet tas på allvar. Mm. Och det är väl det jag alltid har triggats av. Liksom, okej, här är ett ämne som är superrelevant. Som alla människor, alla klipper på sig något på morgonen. Väldigt många gör ett val när det gäller hudvård. Många har en åsikt kring detta, men ingen tar det riktigt på allvar. Och det är det som du gör på ett fantastiskt sätt, Tone, verkligen. Det är inte så många som gör det idag, som bevakar popkultur och tar det på allvar.
Nej, men jag tror också att vi snackade lite om det, att det känns som att du har ändå varit, för det känns som att 00, när du, jag frågade dig om ditt 00-tal så sa du, uff, det var så killtillvända år för mig.
Verkligen. Ja, men det var det.
Ja.
Men det var också,
och jag menar,
på vilket sätt då?
Nej, men jag tror att för mig var det för att jag hade varit liksom, varit en så här, otroligt manlig miljö på Handels, där det var väldigt liksom mansdominerat. Jag hade liksom få tjejkompisar där. Det var, jag vet inte, det var som en liksom så här killbratt i Stockholms miljö var det ju. Och jag verkligen försökte så hävda mig emot det, men det var ändå den logiken som var den som var. Liksom. Och sen började jag jobba, så blev jag ekonom av någon outgrundlig anledning. Jag tyckte det var tråkigt egentligen. Och sen började jag jobba på Finansdepartementet, så en annan väldigt så här manlig hierarkisk miljö där jag var liksom en ung kvinna, och så liksom sätter man på sig en kostym och så här försöker ha ett liksom redigt handslag och vara rak i ryggen och vara så här, bli tagen på allvar. Så att jag var väldigt upptagen av det, av att så här få respekt i de miljöerna där jag hade av någon anledning valt att vara. Och då var det liksom det som var projektet. Så därför var de här åren väldigt manstillvända då, eller killtillvända, eller den logiken var väldigt så här, viktig i mitt liv.
För att jag tänker typ, det hade ju kunnat bli så för Ebba också, om man började på kvällstidning.
Men att det känns, men vet du, det var nog så också. Just kvällstidning måste jag säga var nog ändå en lite unik plats, trots att det var sjukt grabbigt förstås. Mm. Alla spelade innebandy efteråt och jag fick aldrig vara med. Alltså det är ju allt det där klassiska, men det kunde jag liksom skaka av mig. Mm. Det jag tyckte var svårare och så här skaka av mig var kanske snarare då när jag i olika kanske så här samarbeten och med annonsörer, och man kom in i möten och jag kom in där och så ska jag då liksom börja med att svara på frågan så här, ah, men du kommer inte blogga om det här nu. Nej,
wow, hellre skjuta nej, mig själv, ärligt talat.
Ja, och hellre också skjuta alla mina läsare. Ingen som vill läsa exakt, om dig. Ja. Gud vad jag önskar att jag hade sagt det väldigt många gånger. Men det sa jag aldrig. Och det händer ju också i alla sociala sammanhang. Ja. Mm. Hela tiden, sitta på middagar. Så här, ja, bara innan, måste bara säga. Alltså, kommer du skriva om det här nu så känner jag. Man bara, alltså, ta mig härifrån. Hemskt. Ja. Det händer ju hela tiden. Mm. Och sen hela tiden. Eller ja, faktiskt väldigt ofta det här liksom, åh, men kan inte du bara, vad tycker du? Man bara, ja, om din fula slips eller din tråkigt sittande kostymbyxa. Nej, det vill inte höra. Jag tycker ingenting, vill jag bara säga. Jag ägnar, det är ointressant för mig. Jag har alltid varit ointresserad av herrmode. Mm. Det är en annan sak. Men liksom bara, och av mäns kläder. Det intresserar inte mig.
Nej.
Det var så hemskt att få den frågan hela tiden. Mm. Så det var väldigt många manliga saker som kom i vägen för det arbete som jag ville göra.
Ja. Ja, men det var ju, jag tänker ändå idag, jag tänker på liksom generationen kvinnor som var före, ännu äldre än mig, nej, men som gick före, de var ju helt ensamma ofta, också i mediebranschen. Men Amelia och, ja, det fanns några stycken, några
Amelia
få.
Och Amelia.
Amelia och Amelia, nej, men det fanns ju här, det finns den här liksom legendariska på Aftonbladet dokumentet, man skrev ett antal kvinnor på Aftonbladet som skrev om kulturen på Aftonbladet och försökte liksom vända på den och beskriva den och så vidare. Så det, ja, det fanns ju en generation.
Gunni Widell, som hade gått för, finns många.
Vad säger du?
Gunni Widell, det finns ju många.
Ja, det finns många. Men i min generation, då fanns det liksom några stycken. Så man var inte helt, jag kände mig, tror jag, aldrig liksom helt ensam. Men däremot så var ju, det var fortfarande en väldigt grabbig liksom miljö liksom i bottenplattan eller tonen. Och man var tvungen hela tiden att förhålla sig till det. Det tycker jag känns annorlunda idag. Jag tycker att det kan vara att, alltså det är svårt för mig att veta. Det måste ju liksom den generationen själva vittna om.
Och du kanske är skadad av det redan.
Och jag är garanterat skadad av det. Men jag tror att det är, att det finns idag, vi har ju pratat om det också, att det finns idag kanske en kör, alltså om någon blir uppenbart misogynt behandlad, som du blev då, så tror jag att det har funnits fler röster för en större medvetenhet i offentligheten, också genom sociala medier.
Och för att feminism också blev populärkultur.
Ja, men verkligen. Som, alltså, hade, ja, som hade vänt och vridit på det och som hade backat upp dig säkert då. Men så det är ju ändå ett skifte som har skett.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Men sen gick du till Veckorevyn.
Mm.
Jag fick ju en relation till Veckorevyn sen de åren för att de var så jävla bra, eller ni var så jävla bra på att vara online.
När jag kom in på Veckorevyn var det ju Sveriges största tjejtidning.
Ja, det var det. Ja.
Och med liksom en enorm upplaga, men förstås också en upplaga som liksom rasade. Mm. För det här var ju ett skifte och det var ju någonstans, insåg jag väldigt snabbt att det blev mitt jobb 2005.
Ja.
Och tänkte då så här, 2007 kom väl Facebook sen. Mm,
ja. Så kul, för jag startade ju en tidning 2005.
Ja.
Det var verkligen så här, the last years of
verkligen.
Två år senare hade liksom ingen kommit på tanken att det skulle vara överhuvudtaget möjligt. Så var så här, verkligen the last hurrah de åren.
Verkligen, någon slags hemsk Titanic-dans där verkligen. Men det kan jag också se lite som att det var fantastiskt, men jag fick också bara allting det i knät. Liksom. Mm. Bara helt så här, okej, okay, varsågod. Jag var på
gör
en intervju.
Den grejen.
Gör, precis, använd ditt lilla trollspö och gör din grej med detta.
Mm. Här är hela strukturomvandlingen som kommer.
Ja,
så här,
precis.
Gör entré på riktigt. Liksom.
Ja, så det var ju otroligt spännande. Mm. Även där så tror jag någonstans att jag hamnade ganska rätt ändå.
Mm. Och sen utvecklade du veckorevyn.com.
Ja, precis.
Och hur...
Och satte mig själv på omslaget på första numret sen jag var chef för också.
Åh, oh, ris. Ja, ris. Oh, magazine.
Men det var också blev det, var det om, blev det mycket snack om det?
Det är att be om att få en smäll på
sig. Ja, det är det. Be om det, verkligen. Ja. Fruktansvärt. Ja. Förstår inte hur jag tänkte.
Men det ångrar du väl inte?
Nej, nej, det gör jag inte. Det var ju roligt. Ja. Jag hade ju inte så många kompisar ändå. Alltså, det har jag fortfarande inte. Så det gör mig inte så mycket faktiskt. Det är bara lite roligt.
Men hur utvecklade du då? Fanns det någon annan stor... Jag vet att jag var alltid inne på Fun Planet, Aftonbladets spelsida.
Okej.
Okay. Kommer du ihåg Fun Planet? Kommer du ihåg Fun Planet? Det hörde till Aftonbladet.
Ah, okay.
Det är typ så jag blev en Aftonbladet-läsare. Ah, jag var där inne och spelade ett spel med en hund som hoppade över grejer. Mm. Och så var det ju såklart chatten där man chattade med killar.
Oh yes.
Gubbar. Men fast
som heter Lin. Nej, jag tror faktiskt att det var killar.
Okej, okay, det var okay, killar.
No! Mycket kan ni förstöra, men inte det.
Inte Fun-planets chatt.
Nej. Aftonbladet-chatten. Nej, men var det liksom, hur var andra tjejtidningar eller så här, online i Sverige då? Eller hur var det liksom?
Ja, det var väl liksom ett naturligt skifte. Ja. Jag har försökt nog snabba på det väldigt mycket och försökt föra in bloggar och försökte också föra över hela affären dit. Och liksom så här, okej, okay, jag ska vara på omslaget, jag ska tjäna pengar, jag ska vara personalansvarig och jag ska se till att det här liksom inte går under detta skepp. Så det var ju ett jädra jobb liksom. Jobbade ju jämt.
Hur värvade man ens blogg? Alltså hur hittade ni bloggare? Eller liksom hur, var det som att leta upp skribenter?
Ja, eller? Jag gjorde det helt enkelt. Jag hörde av mig till lite olika. Och så tyckte folk att det var kul att skriva och göra det för Veckorin.
Men hittade du folk som redan bloggade som du tog till
nej, dig? Utan jag scoutade nya.
Nya.
Ja. Som jag trodde kunde vara bra.
Var det någon du är särskilt stolt över?
Gud, men jag skattade en jättebra sex- och relationsexpert som heter Hanna.
Hanna Arnö?
Ja, precis. Ja, väldigt bra. Hon borde ju verkligen ha bloggat vidare,
verkligen,
tycker jag.
Ja.
Väldigt duktig och hade en fantastisk ton. Så det var liksom ett härligt gäng. Jag kan ändå vara stolt över att det var liksom en enda artikel om bantning och vikt. Och det gjorde förstås att det sålde sämre. Mm. Så man får ändå ha någon slags moral i kroppen. Mm. Och det hade ju även jag. Det kändes ändå skönt efteråt att inte ha gjort det. Det visste jag att det skulle sälja mer.
Ja.
Men det är väl också alltid kul. Jag fick liksom experimentera så himla mycket. Jag kommer också ihåg på Expressen fredag när så här, Håkan Hellström var det väl som hade typ slagit igenom ändå ganska okej. Okay. Och så tänkte jag så här, men vi vågar sätta en kille på omslaget ändå. Och det sålde så dåligt.
Men så var det ändå Håkan Hellström.
Nej, men det sålde ju dåligt.
Ja, precis. Men liksom för historien.
Ja. Jo, absolut. Ja. Absolut. Men det var en bra intervju som jag själv skrev.
Nu är ni med siffrorna igen.
Ja, jag bara, men okej, okay. Men det sålde ju dåligt.
Ja, det hade du gissat också.
Ja.
Men det är roligt att få testa.
Ja, verkligen. Men jag funderar på de här ämnena och liksom målgrupperna som du har sett och det som du tycker har varit undervärderat då, eller undervärderat i medielandskapet. Eller andra journalisters intresse och sådär. Tycker du att det har blivit en skillnad idag? Eller tycker du att det fortfarande är så att det är liksom stora fält som traditionella medier missar? Och hur, om jag du jämför tycker... logiken idag med då, är det annorlunda?
Något som är väldigt likt är att det fortfarande är svårt för många att förstå att det här innehållet som tycks vara så lätt att skapa faktiskt är... ibland ganska svårt att skapa. Och det som gör det svårt är att ibland är det också skitenkelt. Alltså ibland är det jättelätt. Jag kan också bli tänka så här, provocerande om Matilda Järf tar liksom en bild på sin cappuccino och får 43 000 likes. Det är inte svårt. Det är lätt. Men att bygga upp det som hon har gjort och att ha den vara så konsekvent som hon har varit och att liksom, hitta den formen och vara en sån estet, det är svårt. Att hitta en ton är svårt. Men det tycker jag fortfarande man ser väldigt tydligt idag med alla Bianca Ingrossos of the world. Liksom, att folk förstår ju inte så här, vad är det hon gör? Jag kan också göra det där. Bara så här, nej, det kan du inte. Eller vad tycker du?
Nej, men det kan jag förstå. Och det kan jag hålla med om. Sen, jag menar, vi har pratat om Bianca Ingrosso specifikt i programmet tidigare. Och sen, men det är en helt annan diskussion. Och då är vi lite tillbaka till liksom där vi började, de frågorna som du fick kanske kring så här, ja, men vad är det här för innehåll?
Ja, och där har vi inte kommit så mycket längre.
Nej, där har vi inte kommit så mycket. Och är hon en bra förebild? Och liksom, jag vet inte, jag har en dotter som är så preteen. Och hur fan... Jag fattar idag, och jag tror att liksom omvärlden också ser att Bianca Ingrosso är ett affärsgeni, alltså på ett annat sätt. Hon får ju respekt för det.
Precis,
idag.
Det får man idag på ett helt annat
det
sätt.
Det får man idag på ett helt annat sätt. Men det för mig gör ju inte att liksom, jag nödvändigtvis tycker att hon är en jättebra förebild.
Nej,
för liksom...
Men måste hon vara det?
Nej, det måste hon inte. Men samtidigt... Nej, det måste hon inte. Men... Jag tycker också att det måste finnas ett språk där man kan kritisera liksom stora, starka, inflytelserika folk som har väldigt mycket makt i kulturen som hon har. Så allt det ska inte ligga på henne, men man måste också kunna liksom, ha en kritisk blick på det. Så att jag är ganska kluven kring det där. Jag tycker ibland att det blir för lätt att säga att man inte får kritisera alls liksom. Nu när jag läser liksom om hur du blev behandlad då för när du kom fram, så tycker jag att det är helt liksom,
sinnessjukt. Då har man ju hänt grejer.
Ja, där har det hänt grejer.
Fast det har jag tycker att det är så dubbelt. För att jag vet att när vi pratade om det här på avsnitt sen, och så sa du till mig typ att jag alltid är så soft med att typ kritisera influencers eller så, även om vi har samma politiska värderingar och sånt.
Yeah.
Men för att det känns som att det är så jävla... Varför ska just de få... Eller du vet, för att de bara är ute med sitt face, och sen så finns det människor som gör helt fucked up grejer som är biljardärer.
Ja,
och
verkligen.
Man inte, och jag tror att det också grundar sig i att ha växt upp eller varit tonåring eller typ så här young 20s och se typ tjejkultur bli så stort eller så här, och hur bespottat det blev att det fortfarande är bara så i ryggraden, bara, men måste vi typ så snacka om Kylie Jenner eller kan vi inte snacka, eller kan vi, finns det inget annat fokus där?
Jo, jag fattar
men
det.
Men sen samtidigt tror jag att om man till exempel alltså...
Och det håller jag med om, det här liksom, jag tycker också att det slår helt fel att liksom slentrianmässigt gå på liksom de här så här drev mot influencers eller drev mot folk som är så stora liksom i tjejkulturen bara för sakens skull, som är någon slags nästan sån polis liksom reaktion. Det gillar jag inte.
Nej,
heller.
Men att kunna seriös bevakning av internetkulturen och populärkultur, och det är kanske det som fattas.
Det tycker jag fortfarande fattas.
Ja. Att det inte är antingen så är det köpt innehåll eller så är det typ så här att någon säger så, varför är de så? Typ. Ja. Det hade varit intressant med typ en seriös bevakning, alltså seriöst
men att ta det på allvar. Exakt. Det är ju det, att ta liksom det på allvar och djupdyka, analysera, varför blir det så här. Det är jättespännande. Och det görs ju inte riktigt,
tycker jag saknas faktiskt.
Utan det är liksom bara svinhård kritik, eller just den här smala, smala korridoren av så här, du får inte säga någonting alls, för att då är du antifeminist.
Ja, och det är jättetråkigt.
Tråkigt.
Ja, det är det.
Så det får man ju verkligen passa sig
för. Men ibland tycker jag också att det känns som att kritiken är typ på helt grundnivå, och då blir det som att man automatiskt blir så här, bara, nej, men jag håller inte med om din kritik, typ, för att det bara är så.
Den är för dålig.
Kritiken är typ,
i sig är
den är för
dålig.
Oinsatt.
Ja,
typ.
Ja.
Ja, precis. Och det är den ju väldigt ofta.
Ja.
För folk orkar inte sätta sig in i detta
precis.
Riktigt. Men det har väl också alltid varit liksom lite problematiskt. Jag tänker på när vi då började blogga, jag och några till, och så började man kritisera någon annan. Då kallades det genast för ett bloggbråk.
Ja, ja, precis.
Bara ordet bloggbråk är ju liksom förnedrande.
Ja,
att så här, håller ni, det är liksom som tjejbråk.
Ja, ja, verkligen. Catfight.
Ja, verkligen.
Men du startade ju Blog Awards också. Väl,
ja, det gjorde jag. Och det var ju verkligen en reaktion mot det.
Ja.
För att försöka så här, skapa någon slags gemenskap. Och så här, vad kan vi lära varandra? För att det är vi här som bloggar som måste hålla ihop. Därför att alla andra är någonstans emot oss.
Ja.
För att folk såg ju också detta som ett sätt bara att göra snabba pengar. Medan jag såg det som en affärsmöjlighet. Och tittar man nu på många av dem som började blogga då, så ser vi ju att det är Michaela Forni och Petra Tungården som idag driver framgångsrika bolag. Och det är ju fantastiskt.
Och jag tänkte också när jag såg på, för jag kollade någon lista, något års vinnare, och så var det typ årets kändisblogg, och så var det så här Carolina Gynning, och bara okej, hon har kanske också lyckats. Hon har alltid varit så bra på sociala medier.
Alltid.
Och då har vi också verkligen förlängt hennes kändisskap.
Och hon är också ett sånt exempel på just så här, bara hur svårt kan det vara det hon gör. Men hon har ju hållit i det så länge. Hon har hittat en ton som funkar.
Men hur skulle en sån bevakning, hur skulle en sån liksom bra bevakning eller kritik se ut då, funderar jag på. Är det liksom mer affärsjournalistik då? För det är ju ett sätt. Jag tänker att det är två delar av det. Att det ena är att liksom ta affären på allvar och liksom värdera...
Men den typen av bevakning blir alltid så här, här är de 10 bloggare som tjänade mest 2023.
Ah, nej, och det är ju tråkigt.
Jättetråkigt.
Ja, det är supertråkigt.
Men det är ändå kul att veta vem som tjänar mest.
Ja, ah, jo, absolut. Jag vill alltid, de är alltid låsta. Alltså, alltid. Så irriterande. Det skulle jag säga, att göra en sån bevakning just att inte låsa artikeln, det är för mig en bra bevakning.
Det är
bra.
Jag tänker att vi försöker väl göra det på Aftonbladet Kulturblad, att man skriver om idé och tendens verkligen. Utifrån. Jag håller på att skriva en text nu om...
Du gör ju det.
Ja, men jag försöker.
Ja, du gör verkligen det.
Och skriva om en dansk influencer nu som har typ förlorat allt eftersom det visar att hon har plagierat jättemycket av texterna i sina captions. Mm. Och det tycker jag, alltså, bara skriva om vad det betyder, vad är plagiat nu, som inte egentligen mer handlar om typ, ska man banta eller inte banta? Mm. Eller för jag fattar vad du menar, okej, förebild eller inte förebild, men det är ju också lite
men det är en superplatt kritik, men jag menar mer så här, hur hittar man ens in i den kritiken så att den blir både relevant av ett uttryck och en kultur då, som ju är intressant kanske på kultursida, men som ändå inte är liksom bara på individen, men som inte heller bara är då på liksom affären, så att det blir så här Dagens Industri liksom.
Nej, men det finns väl massor och så här estetik, vad är det för typ av bilder som trendar nu, att det är liksom mycket så här fulare och ögonblicksbilder och liksom renskrapade tallrikar.
Det ska vara väldigt att det är så mörkt.
Ja.
Varför det? Jag var tvungen att fråga min syrra, varför ska det vara så mörkt? Mm. Bara, det bara ska vara det. Jag bara,
okej. Ja, vad ser du nu? Vad är det liksom?
Men bara så här, det behövs ju uppenbarligen.
Ja, det gör det. Och det finns
eftersom vi ändå sitter och pratar om
det. Och jag tror att det är mycket, ja, det är ju mycket vad folk tänker på, liksom hur man, självframställning, vad som funkar, vad som inte funkar, folk liksom är ju där själva, jag ska försöka med TikTok nu som sagt.
Ja, och jag tror att så här, skillnaden är att många som bevakar exempelvis teater är liksom genuint intresserade.
Ja, medans
och här. Medans när man bevakar den här sociala mediekulturen så är det liksom oftare att man är lite lätt provocerad, man är irriterad. Herregud, jag med många gånger, det kan i och för sig höra till om man ska vara lite irriterad och provocerad, men också genuint intresserad för att kunna skriva om det. Ja. Och då också kunna se någonting större, trender. Precis. Det finns inte så mycket.
Nej, men okej, men här har vi ett program.
Var du rädd för millenniebuggen?
Alltså, inte det minsta. Jag var inte rädd för millenniebuggen. Jag var inte rädd för hatkommentarer. Jag var liksom övertygad om att
det
alla
finns
ändå...
internet där alla älskar mig.
Ja, men lite så. Jag
men du
tror
hittade
ändå...
din publik ju.
Jag var hittade inte... min publik. Och till skillnad från många andra så var inte jag särskilt anonym.
Nej.
När jag började blogga så var det ju väldigt många som hade halshuggna outfitbilder. Mm. Och som liksom bara var på sin kammare och man visste inte.
Just det, för du är så indie-blogg.
Ja, det var ju liksom så. Och spegeln och så visste man inte, vem är den här tjejen i Skövde? Mm. Och vem är liksom Englas showroom egentligen? Och vad jobbar hon med? Och vad bor hon?
Oh det var så mystiskt. Englas showroom, eller inte RIP, för jag hoppas inte hon är död, men RIP för att bloggen inte finns längre.
Jag tror den finns.
Vad kul att... Ja, men det var ju verkligen vissa. Okay.
Ja, Engla forever.
Otroligt. Ja, men för då, det glömmer man också med bloggarna. Ja, det var ju anonymt.
Precis. Ja. Och då var jag, tänkte jag så här, men det här är ju mycket mer konsumentvänligt, att de vet vem de kan kontakta. Så här, här är jag. Ja. Det är bara att höra av er. Vet ni vad? Det är bara att skriva en kommentar. Mm. Medan många då chefer och så här, tyckte att gud, vi måste moderera, vi måste ha någon som... kolla detta innan, det kommer hagla kränkningar över dig.
Ja.
Och min grundinställning var liksom att, men det kommer säkert bli bra.
Det blir kul, det
kul blir
att snacka
kul.
Med folk.
Ja. Det kommer hända någonting roligt av detta, precis. Jag hade ändå, det var ju mindre kul med de som, när det ringde och flåsade i luren på min, liksom, när jag satt på Expressen och ringde gubbar, det gjorde det ju.
Ja.
Men det var Magnus
Betnérs fel.
Det var ju det.
Cancel Magnus Betnér, det han gjorde mot dig, för fan.
Ja, det tycker jag är lite bortglömt.
Ja, det är bortglömt, men vi ska lyfta fram det.
Lyfta det här ljuset här.
Jag träffade honom i Alla mot alla, så kände jag verkligen så här uppriktigt. Alltså, hur ska jag prata med dig?
Ja.
Bad han om ursäkt?
Han kommer säkert, han låtsas som ingenting, garanterat.
Ja, jag vet inte om han var lite besvärad eller inte. Jag vet inte.
Mm.
Oh my god.
Men det är ju sånt, ja.
Ja, vatten på en gås.
Verkligen. Men såklart, hatkommentarerna var ju en viktig del av utvecklingen, det får vi inte glömma.
Nej.
Men Ebba, med din profetiska blick, vad är nästa grej? Förutom att vi behöver bli bättre på att bevaka att det finns ett outnyttjat fält att liksom ta den här digitala eller vad det nu är, influencerkulturen.
Det här med bloggarna på allvar.
Men håll käften.
Det här nya blogging.
Ja, populärkulturen på internet. På allvar.
Ja, så säger Karo, himla med ögonen.
Alltså det är jag, jag vill bara säga, det är jag som har anställt Tone for a reason. Jag tycker
ja.
Det. Jag tycker
det, ja, det är fantastiskt
bra. Vi får åka ja. Med dig.
Det måste man också få göra.
Ja, jag älskar internet. Ja, jag älskar internet.
Precis. Ja. Internet är inte trasigt.
Nej. Jo, det är det. Verkligen.
Det är nästa podd.
Det var du som frågade mig. Ja. Ja. Jag tror inte ja. Det. Nej. Jag tror liksom ändå någon slags optimism.
Ja.
Vänta, säg din fråga en gång till.
Nej, men med din profetiska blick för det nya. Vad är det som kommer härnäst?
Och det ska jag ge bort här, tycker du?
Exakt!
Jag vet.
Det är som när hon bloggade för 1 miljon människor på Expressen.
Ja. Ja, men om du kan säga lite allmänna termer.
Alltså, det tycker du. Well, nej, men det tycker jag liksom. Jag kan ändå se att det saknas någon form av kul, smart och bra bevakning av popkultur. Det kan inte bara finnas en Tone. Helt ärligt tycker jag faktiskt att det är något som saknas. Och det tror jag är verkligen brist på intresse.
Mm. Yeah.
Och att man avfärdar alla nya grejer med att det bara är jobbigt att sätta sig in i. De som ändå sitter med mycket makt och bevakar och skriver på de stora kulturredaktionerna och tidningarna är ju inte, orkar ju inte liksom kasta sig in på TikTok. Och,
förutom en.
Förutom en!
Nu då, eller? Okej, och då har jag min sista fråga.
Ja.
Fuck, marry, kill.
Nej.
Expressen Fredag, Veckorevyn eller Blogspot?
Eller Magnus Betnér. Snälla!
Eller Magnus Betnér.
Ja. Tack! Ja, eller, jag tror du skulle säga Magnus Betnér, Alex Schulman eller Stina Dabrowski.
Ja, vi tar de tre. Det är mycket bättre. Då.
Nej, jag tänker inte komma här med.
Men jag vill inte skapa drama.
Nej, jag vill skapa inte. Drama.
Nej, jag vill inte göra. Var det bara den? Ja. Alltså, ja, du.
Expressen Fredag, Blogspot, Veckorevyn.
Ja, Expressen Fredag måste jag ju då ändå... Är det sån här fuck, marry, kill?
Ja, fuck, marry, kill.
Marry då.
Okej.
Okay. Och så då... Ja. Alltså... Nej, men alltså... Jag vet inte. Jag tycker att jag får gifta mig med alla.
Okej, okej. Okay. Hon får gifta sig med
alla. Det är riktigt, det är svåra frågor.
Jag bara får en syra av Sveriges folkligaste kvinna.
Fröken Sverige-frågor i mitt liv. Det är liksom svårt.
Okay. Vi lämnar
du
det
slipper.
Där. Du slipper.
Ja. Ingen misogynbevakning.
Det är ju poly...
Vad har ni för poly, dolda... Vi kan avsluta med, vad har ni för dolda talanger, tjejer? En fråga jag fått väldigt ofta.
Varför det?
Om jag hade inte, jag har fått det jätteofta.
Jag känner mig dold. Ja, du ser mina talanger, det är det här. Ja.
Också det är så här, saker jag önskar att jag hade svarat på. Nej, jag använder mina talanger. Ja.
Exakt, ja. Verkligen.
Okay. Alla dessa dumma frågor.
Inga dolda talanger i det här.
Jag bara, tack för att du kom.
Tack snälla. Så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.